Ja, tack Jesus för att vi får samlas här en söndag idag, Herre, och få vara i din vardag, Herre. Tack för att vi får samlas och lovsjunga ditt namn, Herre, att vi får ha en trygg gemenskap där vi får dela vårt liv med varandra, Herre, och få dela det i dig, Gud, Herre. I Jesu namn, Herre. Amen. Yes. Kul att få vara här på besök. Första gången jag är i den här församlingen. Men det är alltid kul. Så jag tänkte att jag ska presentera mig lite vem jag är. Jag heter Oskar Brandt och jag teamar i Pingstkyrkan i Varberg. Så får man hänga med de här. Jag har Edvard som min handledare och han sköter sig ganska någorlunda i alla fall. Så det är alltid trevligt. Annars kommer jag från Linköping från början. Så om det blir bred östgötska så får jag ursäkta mig. Men det klarar sig. Yes. Jag tänkte prata idag om personlig andakt. När vi spenderar tid med Gud. Jag tror det är någonting som är väldigt viktigt. Och som någonting som vi alla gör. Att viktigt att prioritera är att ta tid att samlas med. Och ta tid för Gud. Det är någonting viktigt. Jag tänkte även att vi skulle snacka lite om att vakta sitt hjärta. Kolla, varför gör vi som vi gör? Eller en sån fråga som jag ofta ställer mig själv. Varför gör jag som jag gör? Varför gör jag så här egentligen? Lite varför man gör det. Jag tänkte, vi människor är lite som flockdjur nästan. Vi kollar väldigt mycket på omgivningen. Vi kollar på hur andra gör. Och, lite hur vi ska förhålla sig till det. Men det är viktigt att vakta sitt hjärta. Men även ha en rutin på sin personliga andakt. Att sätta rutin så att den blir av också. Det är inte alltid lätt. Jag försöker läsa ett bibelord varje gång på morgonen när jag går upp och ber lite. Det är inte alltid den sker. Ibland så blir den på eftermiddagen och ibland så blir den nästa dag. Men det är viktigt att ha rutin i alla fall och sträva efter det. Sen är det inte alltid att det blir som man tänkt sig. Yes, jag tänkte jag skulle utgå från ett stycke i Matteus evangeliet lite då. Som är från kapitel 6, vers 1-18. Så tänker jag börja med att läsa hela det här stycket. Så återkopplar vi och kommer tillbaka till det. Då står det så här då, i Matteus evangeliet kapitel 6, vers 1. Var noga med att inte utföra era fromma gärningar i människors åsyn. För att de ska lägga märke till er. Annars har ni ingen lön att vänta hos er fader i himlen. När du ger allmosor, låt dig inte stöta i basun för dig som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människorna ska prisa dem. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ger allmosor, låt dig inte vänstra handen veta vad den högra gör. Ge din allmosa i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. När ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, går du in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser dig i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som dem, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Så ska ni be, vår fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske, på jorden så som i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer och förlåt oss för våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser ska er himmelska fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er fader förlåta era överträdelser. När ni fastar, se då inte dyster ut som hycklarna som vanställer sitt utseende för att människorna ska se att de fastar. Sannligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smör in ditt hår och tvätta ditt ansikte så att inte människorna ser att du fastar utan bara din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser det fördolda belöna dig. Yes, om man börjar lite i vers 6 så står det ju, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader i det fördolda. Och när vi väljer att ha vår personliga andakt, på vilket sätt vi gör det, det kan ju ske på väldigt olika sätt. Men att det är tid för oss. Det är tid mellan Gud och mellan mig. Och att det handlar inte om det som är runt omkring eller omgivningen. Och om vi, som jag gör nu, ställer sig på en scen och riktar rampljuset mot oss själva så kommer vi inte kunna ha samma fokus mot Gud. Då kommer vi bli distraherade. du kommer göra som vi gör, som är flockgrunna, att titta på de som är i vår omgivning. Då kommer vi titta på, ja, men vad tänker människor när jag står här? Och det blir lätt att man tappar bort sig och tappar fokuset på, ja, men vad är det handlar om? Handlar det verkligen mellan Gud och mig nu, eller handlar det mellan omgivningen och mig? Mm. Och han säger även här när vi, det är när det ber, det handlar inte om att be längs böner eller så här. Det var när jag var yngre och man började gå i kyrkan och så skulle man ha en andakt, så skulle man be, så skulle man verkligen så här tänka på, nu ska man säga rätt ord liksom, och man ska säga det, använda fromma vinningar och vändningar. Och det står i vers 7-8, så står det här att och när ni ber ska ni inte dabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som dem, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Ja, men det blir lätt att man tänker väldigt mycket på vilka ord man använder och vad står man och säger liksom. Men Gud lyssnar inte till orden vi säger, utan han lyssnar till vårt hjärta. Han ser redan vad vi vill be och vilka ord vi har på vårt hjärta. Sen tycker jag väldigt viktigt att man utvecklar sitt bönespråk. Det är jätteviktigt att man inte blir begränsad i sin bön för att man inte vet hur man ska formulera sig. Så det är viktigt att få träna på det. Att be högt och att be inför människor, för jag tror det stärker oss också. Men att också komma ihåg vad syftet är och inte glömma Gud i det. Bönen ska ju inte behöva komma med någon prestationsångest över, använder jag rätt ord nu eller liksom. Utan det är någonting mellan Gud och oss. Och mot slutet av det här stycket så talar han om fastan. Och fasta, det är ju när vi avstår från något för att komma närmare Gud. Eller rikta vårt fokus mot Gud och inte bli distraherade av saker runt omkring oss. Och på den här tiden så det vanligaste var att man fastar från maten. Man avstod från att äta för att på så sätt kunna rikta sitt fokus mot Gud och inte bli distraherad av att man ska äta och kunna ha 100% fokus mot Gud. Och det kan man göra fortfarande. Nu är det många som fastar från allt möjligt. Ett vanligt exempel från min ålder i alla fall är väl att man fastar från sociala medier. Att det kanske är det som drar oss från Gud. För man får hitta det som passar en själv. Vad är det som distraherar mig? Vart är det jag sätter något annat före Gud? Står från vers 16 framåt så får vi lösa mycket om hur vi ska bete oss när vi fastar. Han skriver mycket om fastan där. Och då står det så här: när ni fastar, ser då inte dyster ut som hycklarna som vanställer sitt utseende för att människorna ska se att de fastar. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj in ditt hår och tvätta ditt ansikte så att inte människorna ser att du fastar, utan bara din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och det är ju, han uppmanar ju så här verkligen på samma sätt som när vi tar vår personliga andakt, att det är någonting som är mellan Gud och oss. Fastan är också mellan Gud och oss. Och här uppmanar jag att det ska inte märkas på en annan människa om den fastar. Så som det står i texten här, så var det att de som levde i den här tiden, när de fastade, så man skulle synas att man fastade. För då ser man ju väldigt duktig ut. Ja, men han fastar, han har koll liksom. Han är riktigt from och bra. Men att det är inte det som är det viktiga. Ett sätt att hålla sig i det är att det verkligen, man ska inte märka på en om man fastar. Ett exempel om till exempel Edvard här skulle bjuda hem mig på middag en kväll, fast jag har min fasteperiod då. Så då skulle inte jag säga att nej, tyvärr Edvard, jag kan inte, jag fastar. För då är ju det bara Edvard ledsen. Det styrker inte min relation med Gud att såda Edvard. Utan att då är det ju kanske mer uppbyggande att gå på middag med Edvard. Att göra någonting för honom. Det blir också en någonting man kan göra för Gud också. Så när vi, ibland så behöver vi, eller i alla fall jag känner ofta att man behöver stanna upp. Och varför gör jag det? Varför fastar jag? Väljer jag för att folk ska titta på mig och se att han är väldigt duktig? Eller gör det för att jag vill sträcka undan det som distraherar mig och fokusera på Gud och sträcka mig däremot? Yes. I början av stycket så talar Gud om allmosor står det allmosor, det är ju då goda gärningar. Kan man säga, om man gör allmosor så gör man goda gärningar. Och då står det så här då, i vers 1-4. Var noga med att inte utföra era fromma gärningar i människors åsyn för att de ska lägga märke till er. Annars har ni ingen lön att vänta hos er fader i himlen. När du ger allmosor, låt då inte stöta i basun för dig som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människorna ska prisa dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ger allmosor, låt då inte vänstra handen veta vad den högra gör. Ge din allmosa i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Ibland när jag, nu kanske inte alla här tillhör den generationen, men att man får upp klipp på sin telefon, man scrollar och får man upp massa olika YouTube-klipp och det är väldigt trevligt. Och ibland då får jag upp folk som ger bort väldigt mycket pengar. De kan ju vara fram till en hemlös eller någonting och så köpa dem ett hus eller en bil. Det kan vara verkligen väldigt satsiga grejer och det är ju fantastiskt att se att en som har det så svårt kan verkligen få sitt liv förändrat och förvandlat. Men i alla fall jag, när man kollar på de klippen och så här, så tänker man alltid att ja, han hade ju inte gjort det om han inte filmade. Han känner ju igen det om man lägger ut det och så här. Och det, lite tycker man att det fina med det försvinner. Ja, men om man filmar när man gör något gott, vad är egentligen syftet då? Gör man det för att man ska verka som en bra person eller gör man det för att man faktiskt bryr sig? Eller gör man det för Gud att få spela Guds bild på samma sätt som Gud ger till oss liksom? Och det är ju samma där, att det står ju också i vers 4 att vi ska göra det i fördolda. Att den är jättesvår ibland, för man får ju oftast väldigt mycket respons liksom. Om jag skulle gå och köpa ett hus, nu har inte jag de pengarna, men om jag skulle gå och köpa ett hus till någon hemlös, så då är det ju klart att det skulle vara lockande att få stöta i basun för sig, att folk ska se att shit, han har offrat mycket för att ge för till den här personen. Men då är ju, vad är egentligen syftet? Gör jag det för att den hemlösa ska få ett hem eller för att folk ska se hur duktig jag är och folk ska titta på mig och känna att han är riktigt generös och givmild? Och så där bör man stanna upp i vardagen och fråga, ja, men varför gör jag det här? Det behöver inte vara att man köper ett hus till folk, det kan vara små saker, men gör man det för att man bryr sig om människor och för att stärka sin relation med Gud? För jag tror att vår relation stärks med Gud när vi gör saker för Gud. Nej, på samma sätt som Gud ger oss gåvor så vill vi vara snälla mot andra liksom. Och jag tror det är något som Gud vill att vi ska göra och uppmana oss till det. Jag tänkte att vi skulle prata lite om lovsång. För lovsång är också en typ av bön. Man säger oftast att det är skrivna böner till Gud. Och något som är väldigt fint med lovsång är ju att det handlar inte så mycket om hur vi sjunger eller att vi gör, utan Gud kollar till vårt hjärta. Han älskar att vi lovsjunger och sen hur vi gör det är inte det som är det viktiga. Jag tycker det är väldigt skönt och befriande, för jag kan inte sjunga, så det är väldigt skönt att Gud inte hör när jag tar fel toner eller något sånt där, utan det är väldigt skönt att han kollar till mitt hjärta istället för till de toner som knappt kommer ut. Men för det står det i Psaltaren 115:1. Då står det så här: inte oss Herre, inte oss, utan ditt namn ska du ge ära, du som är god och trofast. Och han säger det, att det är inte oss, det är inte oss det handlar om. Nu, det kan också vara en väldigt sån roll där man får mycket, mycket feedback och mycket positivt. De här tre, de gör det jättebra, så all ära till dem, de gör det riktigt bra. Men det kommer också med en kamp av att ja, men gör det här för Gud eller gör det för att jag får stå på scen och folk får se hur duktigt jag spelar eller hur bra jag sjunger. Och det blir en kamp för oss också. Men det är viktigt att komma ihåg att lovsång gör vi för att ära Gud. Det är det som är syftet. Och då får man ibland också backa tillbaka och fråga sig, ja, men ibland bara stanna upp, vad är det vi sjunger? Ibland så blir man lite fast i det eller glömmer bort vad det är man sjunger egentligen. Det brukar jag också göra, så här, stanna upp och liksom bara läsa till texten. Texten kommer ju upp och att liksom bara säga, ja, men vad är det vi faktiskt sjunger också? En annan grej som också är väldigt vanligt är att vi kopplar lovsången till en känsla. Paulus skriver i Hebreerbrevet 13:15. Så vill vi genom honom ständigt frambära lovsång. Lovsång som ett offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn. Han säger att vi ska ständigt frambära lovsång. Och om vi ständigt ska frambära lovsång, då handlar det om när vi är glada, när vi känner oss jättepeppade på att sjunga lovsång, men också när vi inte är det. Ibland så står vi där i bänkraden och känner att det här är inte riktigt, det är inte riktigt som det brukar, det är inte den här härliga känslan. Men det är lovsång för det, och det är viktigt att inte koppla den lovsången till den här känslan. Ibland så hör man folk som säger att så här, helig ande kom ned över oss här, och jag tycker det är lite konstigt att säga så, för helig ande är ju redan här. Han är alltid över ibland oss, oavsett om hur bra lovsången tar eller vilken känsla vi har, så helig ande är alltid här. Och det får vi inte glömma bort. Och för Gud har alltid sitt ansikte vänt mot oss. Och ibland kanske vi behöver fråga oss själva, har vi ansiktet vänt mot honom, eller vad är det vi har vårt fokus? Och när vi lovsjunger så brukar vi sträcka våra händer. Det är väldigt härligt. Och ibland ska man undra sig, men varför gör vi det? Det kanske är någon som är ny här, eller kommer nya människor till kyrkan, och de kanske inte vet varför vi sträcker våra händer i lovsången. Och det kan ju kännas väldigt märkligt egentligen. Och syftet med det är att vi gör det för att få sträcka oss mot Gud, att få symbolisera med vår kropp att vi vill ha mer av Gud, vi vill sträcka oss mot Gud. Och det gör någonting med oss själva, att när vi gör något praktiskt. Och ibland när man har den här känslan att man, nu är det riktigt bra känslan, nu kommer vi in i refrängen, nu blir det bra trick här, då lyfter jag mina händer liksom. Men man kan lyfta händerna i versen också. Det går, tro mig. Och ibland så står vi där i bänkraden och låsången, den tar inte riktigt ordentligt. Man känner den här, man har inte den här känslan. Och man känner inte att det här är inte, det känns inte så nice, det känns inte som det brukar. Det är inte samma kraft i låsången liksom som det brukar vara. Och så är det ibland. Men mitt tips till dig då är att lyft händerna ändå. För att det gör någonting med oss själva. Gud, han struntar inte om vi lyfter våra händer när vi sjunger lovsång eller inte. Det är inte det han kollar till. Men med oss så gör det någonting. När vi sträcker våra händer och lyfter våra händer, så att vi gör någonting praktiskt, ändrar också vårt tankesätt. Och det är ofta jag har stått i lovsången, man har känt här att ska det hända någonting? Ska helig ande komma ner? Men att man istället får vända sitt ansikte mot Gud, och att jag får lyfta mina händer, det kan få vända mitt tankesätt, och då blir det också bättre. Då man blir mer öppen för det. Man gör sig mer tillgänglig till det. Yes. Det står ju också i flera gånger genom texten här att gör dig fördolda, och då ska din fader som ser dig det fördolda belöna dig. Och då kan man ju undra, vad är den här belöningen egentligen? Vad är det vi får ut av det? För det står ju att vi ska belöna oss. Och det har han ju lovat. Och men det som jag skulle säga i belöningen är att vi växer i vår relation med Gud. Vi får en relation med Gud, och den är väldigt viktig att ha. Att jag är väldigt tacksam för att ha min relation med Gud, och kanske du inte har mött Gud än, eller så har du, men att få bygga den relationen, det stärker oss liksom. Det är viktigt. Och att vi behöver ibland uppoffra oss själva för att få växa i den relationen. Så är det lite med alla relationer egentligen. Att oavsett om det är en kompisrelation eller någon annan relation, att man ibland, den växer ju när man spenderar tid med den. Så då behöver vi, om vi vill att vår relation med Gud ska växa, så behöver vi också spendera tid med Gud. Vi behöver ta vår personliga andakt. Men vi bör också göra saker för varandra. Om jag vill att min relation med några kompisar ska växa, då vill jag ju göra någonting för dem. Det gör ju också att det växer. Och att det är samma med Gud, att för att vår relation med Gud ska växa, så behöver vi också göra någonting. Vi behöver lägga in lite i det och investera i det. Och en relation växer ju sällan per automatik, utan det finns en anledning till varför den växer. Så det är viktigt att inte glömma bort att det är så med Gud. För det är väldigt härligt att ha en relation med Gud också. Att vi får ju väldigt mycket. Han har lagt ner gåvor i oss, och att vi får, han står där bredvid oss. Han har ju en plan för vårt liv, och om vi bygger en relation med Gud, så får vi gå på hans plan och gå på hans väg. Och då har också Gud lovat att han ska stå vid vår sida, att han går vid oss när vi går på hans plan. Vi behöver inte stå där själva, och det är ganska skönt att när när det stormade i livet så blev man ganska glad att man har Jesus i båten. Och det är väldigt skönt att känna den tryggheten. Så jag tänkte vi kan